Hej på er allesammans. Mitt namn är Sven Bengtsson, en av pastorerna då i Pingstkyrkan Nybro. Vi är alldeles nyinflyttade här i den här regionen. Kom hit till Nybro i augusti förra året. Och vi stormtrys verkligen. Det är en del av Sverige som har mött oss på ett härligt sätt. Och massor med underbara människor och en stor glädje också. Och en väldig förmån att få besöka er i Emmaboda den här underbara söndagen. Få vara tillsammans på det här sättet. Naturligtvis jag hade önskat att få träffa er fysiskt och samtala och umgås och vara tillsammans här den här söndagen. Men det blir säkert fler tåg framöver. Jag ska dela någonting ifrån Hebreerbrevet 13. Intressant att Göran läste sitt första bibelställe just ifrån Hebreerbrevet 13, den åttonde versen där Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och i evighet. Och vi ska backa upp 2-3 versar och läsa fram till den versen. Men innan vi gör det så låt oss be tillsammans. Fader, i Jesu namn, nu ber jag till dig att du ger oss en uppenbarelsens ande den här förmiddagen. Jag ber för mig själv att jag ska kunna tala som jag bör. Jag ber om frimodighet och nåd över mitt liv. Jag ber också att du ska, jag ber för var och en som är med och firar gudstjänst idag. Jag ber Fader att du väcker upp våra öron till att höra på lärjungas sätt. Jag ber att du ger ljus i var och ens hjärta, lyser upp våra hjärtans ögon så vi kan se det som du vill visa oss, så att vi kan höra det som du vill tala. Vi har inte kommit hit, vi har inte kommit in här i den här gudstjänsten för att söka någon människa, utan vi vill söka dig. Vi vill möta dig, vi hungrar efter dig, vi vill höra från dig. Och därför ber jag att din ande, din helige ande, tar över, tar kontrollen ifrån den här stunden. I Jesu namn, amen. Står det så här i Hebreerbrevet 13, vers 5-6. Lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Så det jag vill tala om idag, det är att Herren vill vara din hjälpare. Författaren säger här, vi kan frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Så temat för mitt budskap idag, det är Herre, hjälp mig. Herren vill vara din hjälpare. Har du någonsin ropat, hjälp, kan någon hjälpa mig? Eller kanske du till och med har ropat, Herre, hjälp mig. Och vet du vad, jag har goda nyheter till oss idag. Och det är att Herren vill vara din hjälpare. Det finns hjälp, Herren är din hjälpare. En översättning lyfter faktiskt fram vad som står i själva grundtexten här, att innan verbet i vers 5 där så finns 3 stycken negationer. Och det syns inte riktigt i våra översättningar. Och översätter så här, jag ska inte lämna dig eller överge dig. Gud visste att djävulen skulle försöka ljuga för oss. Gud visste att omständigheter och situationer i livet skulle tala emot att Herren är din hjälpare. Och därför upprepar han detta 3 gånger. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Och därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Bibeln säger han är en hjälp i nöden, väl beprövad. Bibeln säger att hans tron är nådens tron, inte domens tron, utan nådens tron, där vi finner nåd till hjälp i rätt tid. Jesus kallade den helige ande för hjälparen. Med andra ord, Gud har överlåtit sig till dig för att hjälpa dig att bli segerrik, till att bli en övervinnare på livets alla områden. Jag minns för länge, länge sedan, när jag var betydligt yngre. Gud talade till mig när jag bad till honom om vilken bibelskola jag skulle välja, vilken jag skulle gå. Inte samma dag, inte när jag bad, men en helt annan dag när jag inte hade någon tanke på det, utan kom och cyklade. Och det var som att Gud satt på pakethållaren och plötsligt hör jag en röst som säger: åk till Rema. En myndig, kraftfull röst som gjorde att jag höll på att cykla i diket. Och jag visste inte ens vad Rema var för någonting eller var det låg. Jag hade hört talas om det i förbifarten 3-4 månader tidigare, men jag övervägde inte den bibelskolan utan enbart olika i Sverige. Så jag fick åka hem och ta reda på var det här låg någonstans. Och sen så hjälpte Gud mig, han gjorde under i mitt liv. Och ett år senare, så efter att jag hade gått högskola, efter jag hade gjort lumpen, så var jag redo att åka till bibelskola. Och det här låg då i Oklahoma, Tulsa, USA. Mina föräldrar, mina syskon som är cirka 20 år äldre än mig och deras fruar och den närmaste familjen, de var ju lite smått oroliga för mig att jag skulle ge mig iväg då på de här äventyren. Jag var 20 år, så de frågade mig: känner du någon där i Tulsa, Oklahoma? Nej, så jag känner ingen. Var ska du bo? Jag vet inte var jag ska bo. Men vem möter dig på flygplatsen? Det är ingen som möter mig på flygplatsen, sa jag. Utan jag hade tre ord som hade levt i mig över ett år. Åk till Rema. Och på det sättet så åkte jag iväg. Och när jag satt för första gången i mitt liv i ett flygplan, TWA, stort flygplan över Atlanten, och läste min bibel, så plötsligt så hör jag hur den här rösten är där igen. Inte en röst jag hör varje dag. Ni behöver inte vara oroliga att jag hör rösten. Men återigen kommer den här rösten som bakifrån, inifrån, jag vet inte varifrån. Men en röst som talade till mig och sa: Jesaja 41:13. Jag visste inte vad som stod i Jesaja 41:13. Jag hade ingen aning vad som stod där. Så jag tog fram min bibel, slog upp det. Ska vi läsa det tillsammans? Jesaja 41:13. Så läste jag i TWA-planet: för jag är Herren din Gud som tar din högra hand och säger till dig: var inte rädd. Jag hjälper dig. Där uppenbarade Herren sig för mig som min hjälpare på ett väldigt speciellt sätt. Och det har levt med mig genom hela mitt liv att han är Herren som hjälper mig. Jag kom fram till Tulsa, Oklahoma sent en varm, fuktig augustikväll i söderns USA. Klev ur flygplanet strax efter 9. Kommer ut, tar mina väskor, kommer ut och ska ta en taxi vid 9:30 tiden på kvällen. Min plan var att åka till den här bibelskolan. Jag hade sett på bilder att de hade en stor park. Så jag tänkte, jag sover i parken och så går jag till kontoret nästa dag och säger: nu är jag här. Jag visste inte att man sover inte i parker i USA. Då kan polisen komma och spärra in dig. Så att framförallt där Rayma har sin security och så vidare. Så att, men Gud visste ju bättre. Så när vi åkte en liten bit där, jag gick fram till en taxichaufför där. Det var en stor gul taxibil, amerikansk Chevrolet eller någonting. Jag frågade taxichauffören: do you know where Rayma is? På min brutna svensk. Svensk-amerikanska. När jag frågade: do you know where Broken Arrow is? Frågade jag. Ja, det visste han. Så jag sa, jag ska till Rema. Ja, det visste han var det låg. Så vi gav oss iväg. Det var en taxiresa på en halvtimme. Och jag får syn på att Han har en stor fet bibel på instrumentbrädan. I framsätet där har han en liten tv. Fast den här var i slutet på 80-talet, så tittade han på tv i taxibilen. Där hade han Lester Sumrall, en härlig predikant. Så jag tänkte, jag har hamnat i en frälst taxi. En underbar taxi. Efter ett tag så säger han, Rema har stängt för kväll. Jag kan inte släppa av det där. Har du ingen adress? Nej, jag har ingen adress. Åk till Rema. Så körde han 5 minuter till, så sa han, jag kan inte släppa av dig där på bibelskolan. Finns ingen där. Har du ingen adress? Nej, jag har ingen adress, sa jag. Åk till Rema. Go to Rema. Alltså jag citerade Gud. Jag tänkte, Gud har hjälpt mig så här långt. I över ett år han har gjort under. Nu är jag så här nära. Nu ska inte en taxichaufför stoppa mig. Han åkte lite till och så sa han en tredje gång, jag måste få en adress, jag kan inte släppa av det där. Han förstod väl att jag var en vilsen skandinav, och jag förstod ju inte att Gud hade placerat honom i min väg för att hjälpa mig. Och när han tredje gången säger det här, då kom jag på att jag hade faktiskt en adress i min plånbok. Jag hade lagt ner den där för mina föräldrar. 3-4 dagar innan jag skulle åka så var det en kvinna ifrån en annan stad som ringde. Ingen kvinna jag kände. Jag hade träffat henne kort vid ett tillfälle och hälsat på henne och pratat 2 minuter typ. Och hon hade fått mig på sitt hjärta. Och hon ringde till mina föräldrar och så sa hon, finns Sven där? Jag söker honom. Nej, han är inte här. Ja, men jag har en adress till några jag känner där i Tulsa. Jag har fått höra att han ska dit och det här kanske hjälper honom, och jag har bara fått honom på mitt hjärta. Så de var ju glada för allt som kunde hjälpa mig, mina föräldrar. Så de skrev ner den här adressen och de gav den till mig. Jag sa, ja men titta nu, sa jag till dem. Här är någon. Jag har en adress. De var ju lite oroliga för att jag inte kände någon och ingen skulle möta mig och så vidare. Så jag sa, här är en adress. Och så gav jag den till honom. Och så var han glad och så körde han dit. Och det visade sig att den här adressen var rakt över gatan till Rema. Så vid 10-tiden på kvällen så stannade han till där. Och jag såg att han tänker inte åka, för han ser att jag är omhändertagen. Jag gick fram till den dörren till det här huset och ringde på dörren. Och ut kom en man och öppnade dörren. Han var iklädd shorts och uppknäppt Hawaii-skjorta halvvägs med rött burrigt hår och flip-flop. Och så säger jag, hello, my name is Sven Bengtsson. I'm from Sweden and I'm going to Rema. Då sa han, hallelujah brother, come right in. Och så sprang han ut och hämtade mina 2 resväskor och bar in. Och sen sa han och hans fru att här kan du stanna tills allting ordnar sig, till du får en bostad. Och sen fick jag lägga mig där på en säng. Klockan 12 på natten låg och tittade på takfläkten som snurrade och prisade Gud. Att han är min hjälpare. Och det är bara fortsättningen på en lång och härlig story. Herren vill vara din hjälpare. Men det är ju så att människor kan leva hela sina liv och aldrig upptäcka och uppleva att Herren är deras hjälpare. Vad kan det bero på? Det kan bero på flera saker naturligtvis. Men jag vill lyfta fram 2 saker som kan vara ett hinder för att vi får uppleva att Herren är vår hjälpare. Och det ena hittar vi i psalm 121. En av 2 saker. Psalm 121. Vi läser från vers 1. En pilgrimssång. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Ser ni att en psalm som handlar om att få hjälp. Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låta han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Ett sätt att se det här på, den här psalmen, det är att psalmisten börjar med det som så ofta är fallet, att man söker hjälp från fel håll. Och det kan göra att Herren aldrig blir din hjälpare, för du söker hjälp från fel ställe. Han säger, varifrån ska min hjälp komma? Och han identifierar sig med den här känslan att ingenting här i min värld verkar hjälpa överhuvudtaget. Jag blickar upp till bergen. Kanske en hjälp ska komma därifrån, någonstans på andra sidan bergen. Man ropar ut, finns det något där ute, någonstans, någon, något som kan hjälpa mig? Han hade varit där, men han hade också förstått och kommit till insikt om att min hjälp kommer ifrån Herren som har skapat, gjort himmel och jord. Vad jobbigt det är när man söker hjälp från fel håll. Det kan bli så jobbigt. Har du varit med om det någon gång? Vi bodde i Panama en liten tid, i Panama City. Och där var det så att du kunde inte ringa för att göra några ärenden, utan du var tvungen att besöka platser. Om du skulle få ett mobilabonnemang, ett elabonnemang eller besöka någon myndighet eller någonting. Och då var det fullt med bilar, där rusningstrafiken, jag fattar inte varför man kallar det för rusningstrafik, för det rusar ju inte direkt fram. Det står helt still, tjockt med bilar i hela den här storstaden. Och så kom man till, tog det 2 timmar att komma till ett ställe. Och så när man väl kommer in på det kontoret så säger de, nej, du har åkt fel. Du ska till ett annat kontor som ligger på andra sidan staden. Och sen då när man ger sig ut efter 3 timmar, du kommer dit, så säger de, nej. Det här, du har fått fel information, det är inte hit du ska till ett annat ställe, du blir skickad till ett tredje ställe. Vad jobbigt det blir när man söker hjälp från fel håll. Kanske du har varit med att du har ringt något företag, du har ringt någon myndighet eller någon instans liksom, och det är telefonkö 25 minuter, 40 minuter. Och sen när någon väl svarar så säger de, nej, det är inte hit, jag kan inte hjälpa dig, men jag ska koppla dig till ett annat ställe. Och du bara, och så blir du kopplad till ett annat ställe, och så är det en ny kö på 25 minuter, så du får vänta igen för att du ringde till fel ställe. Vad jobbigt det kan bli när man söker hjälp från fel person, söker hjälp från fel ställe. Men vad underbart det är, vad välsignat det är när man söker hjälp från rätt person som säger, jag kan hjälpa dig, det här ska vi fixa, nu ordnar vi det lätt som en plätt. Åh, vad underbart det är när man söker hjälp från rätt håll. Inte bara kan det bli jobbigt, du kan också bli besviken när du söker hjälp från fel håll. Någon lovade dig hjälp, det blev inte så mycket av det, du blev besviken. När det är val i Sverige så brukar många sätta sin förhoppning till en ny regering. Om det bara blir en ny regering, då ska jag få hjälp i mitt liv. Se upp, du kan bli besviken. Det är alltid rätt att söka hjälp från Herren. Vad ditt behov än är, vilken situation din än är, så är det alltid rätt att söka din hjälp hos Herren primärt. Att se honom, oavsett vad, se honom som din primära hjälp. Den du först vänder dig till. Naturligtvis, vi kan i olika lägen behöva hjälp ifrån människor. Men även då så är det alltid rätt att i första hand vända sig till Herren som din hjälpare. Är då Gud kvalificerad? Kan han hjälpa dig? Ja, det är det den här salmen visar. 3 saker i den här salmen som visar att Gud är långt mer. Han är överkvalificerad att hjälpa dig. I vers 2 står det, han har gjort himmel och jord. Snacka om kvalificering att hjälpa dig med ditt problem. Vers 3 säger, inte låta han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Han tänker på din fot. Alltså han bryr sig om dig på ett personligt sätt. Det gör också att Han är inte bara här i universum och skapar långt borta från dig. Han bryr sig inte bara om galaxer och stjärnor och himmel och jord. Han bryr sig om din fot. Han blir personlig. Och vers 3. Inte slumrar han som bevarar dig. Det är också en kvalifikation att han slumrar inte. Han sover inte. Han är redo 24 timmar om dygnet. Jag brukar säga så här att om Gud inte sover, ja, då är ingen mening att jag är vaken och ligger och bekymrar mig. Då kan jag lika gärna sova sött. Så varför vänta till situationen blir ohållbar med att söka hjälp från Herren? Gör det när behovet uppstår. I samma sekund, vänd dina ögon till honom. Gud vill hjälpa oss att vi får våra ögon på honom. Han vill säga till dig, hallå, jag är här för att hjälpa dig. Vänd dig till mig. Vi ska se två kungar i Bibeln som sökte hjälp från fel ställe. Och hur det slutade. I andra krönikeboken 25. Andra krönikeboken 25. Så hittar vi den ena. Det är två kungar. Amasja och Ahasja. De heter så. De här två kungarna vi ska studera nu. De heter Amasja och Ahasja. Har du hört talas om Amasja och Ahasja? Du kommer aldrig att glömma Amasja och Ahasja. Någonsin. Vi ska se här nu. Andra krönikeboken 25 så står det ifrån vers 5. Amasja är kung i Juda. Amasja samlade Juda och lät dem ställa upp efter sina familjer, efter sina överbefäl. Underbefäl hela Juda och Benjamin. Därefter mönstrade han dem som var 20 år eller över och fann att de var 300 000 utvalda män som kunde bruka spjut och sköld. Dessutom lejde han, titta nu vad som händer. Dessutom lejde han för 100 talenter silver 100 000 tappra stridsmän ur Israel. Det vill säga han är kung i Juda, men nu vill han få hjälp från Israel. Så står det i nästa vers. Men en gudsman kom till honom och sa, o konung, låt inte Israels här dra ut med dig. För Herren är inte med Israel, inte med några av Efraims barn. Men gå du själv, ta dig an verket och gå frimodigt ut i striden. Annars kommer Gud att låta dig falla för fienden. Titta nu, för Gud har makt att både hjälpa och att skälpa. Vill du att det ska skälpa eller vill du att det ska hjälpa? Gud ska hjälpa eller skälpa? Så sök då inte hjälpen från Israel. Stöd dig inte på Israel, säger gudsmannen här. Då står det nästa vers. Amasja sa till gudsmannen, men vad ska vi göra med de 100 talenterna? Jag har ju redan betalat en massa astronomiska summor här. Som jag gett åt skaran från Israel. Gudsmannen svarade, Herren kan ge dig mycket mer än det. Bekymra dig inte över pengar här. Han sök hjälp ifrån rätt håll. Och det gjorde Amasja. Han lät gudsmannens korrigering korrigera honom. Och så sökte han hjälpen från Herren och det gick honom väl. Men titta nu har vi den andra konungen, Ahasja. Och han hittar vi i andra konungaboken. Kapitel 1. Och då står det från vers 1. Andra konungaboken 1 och vers 1. Efter Ahabs död gjorde Moab uppror mot Israel. Ahasja föll ut genom spjälorna på sin övervåning i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han efter sändebud och sa till dem, gå och fråga Baal-Zebub, guden i Ekron, om jag ska bli frisk från denna sjukdom. Ser ni här vad kungen i Israel gör? Han söker hjälp hos Baal-Zebub. Men Herrens ängel hade sagt till Tishbiten Elia, bryt upp och gå och möt sändebuden från kungen i Samaria och säg till dem, är det för att det inte finns någon gud i Israel som ni går och frågar Baal-Zebub, guden Ekron? Därför säger Herren så, du ska inte komma upp ur den säng där du lagt dig, för du måste dö. Och Elia gick. Återigen, precis som för Amasja så kommer en gudsman med korrigering, du söker hjälp från fel håll. Vad händer nu i Ahasjas liv? Låter han gudsmannens korrigering korrigera honom? Nej, titta i vers 16. Och sa till honom, så säger Herren, du skickade sändebud för att fråga Balsebub, guden i Ekron, som om det inte fanns någon gud i Israel som du kunde fråga. Därför ska du inte komma upp ur den säng som du lagt dig i, för du måste dö. Och Ahasja dog enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Och så vidare. Så vi ser här vad allvarligt det blev för Ahasja när han inte lät gudsmannen korrigera att han sökte hjälp från fel håll. Så när vi söker hjälp från fel ställe, så inte bara kan det bli jobbigt, inte bara kan man bli besviken, det kan rent utav bli mycket allvarligt och få ödesdigra konsekvenser. Man kan leva ett helt liv för att man söker hjälp från fel ställe hela tiden. Det är den ena anledningen. Den andra anledningen ska vi se här, och det är att många, här kommer den andra anledningen då. Och det är att många missförstår vad det betyder att Herren vill vara din hjälpare. Man tror att Gud är min hjälpare, så därför behöver inte jag göra någonting. Jag kan bara sätta mig ner och så ska Gud göra det åt mig. Vet du vad man kallar en sån person? En parasit. Så den andra anledningen är att människor är parasiter. Kanske lite drastiskt, men det är precis det är frågan om. En parasit, vad är det? Ja, vilka brukar vi kalla parasiter? Ja, det är en sån som lever på andra men känner inget ansvar att själv göra någonting. Har du märkt vad svårt det är att hjälpa någon som inte vill hjälpa sig själv? Har du försökt att hjälpa någon gång? Som inte är intresserad av att hjälpa sig själv. Som inte känner något ansvar att hjälpa sig själv. Det är helt omöjligt. Man kan inte hjälpa någon som inte hjälper sig själv. En enkel bild skulle vara om jag la mig ner här nu. Rak långt på golvet. Och så säger jag till dig. Hjälp mig att komma upp. Och så kommer du för att dra i min arm och försöka få upp mig. Om jag inte anstränger en enda muskel, inte lägger till den minsta lilla ansträngning, så kan du inte resa upp mig. Testa får du se. Med någon som ligger helt avslappnad i varenda muskel. Du får inte upp dem på fötterna. Jag måste ge lite ansträngning för att du ska kunna resa upp mig. Inte bara är det omöjligt att hjälpa någon som inte vill hjälpa sig. Man kan inte det. Ofta så vill man det inte heller. Jag menar, låt säga att jag skulle flytta. Vi flyttade 2 gånger förra året. Först från Skövde till Nybro. Till en lägenhet vi hade temporärt. Och sen flyttade vi 1 gång till från den lägenheten till det huset som vi har i Nybro nu. Och jag var så glad för dem som kom för att hjälpa mig. Men tänk om jag hade bett om hjälp. Och så dyker det upp 10 pers som ska hjälpa mig tidigt en morgon. Huset de kommer till är låst. Men jag har lagt en lapp nere vid dörren. Och sagt att nyckeln finns i brevlådan. Jag har åkt till Kolmården. Tack för att ni vill hjälpa mig. Alltså, hur många hade ställt upp då och hjälpa mig? Knappast någon. Jag tror de bara åkt hem. Därför att oftast när vi möter en människa som är en ren parasit, så är det något som säger inom oss att jag vill inte hjälpa. Det är motbjudande att hjälpa. Och jag tror att Gud känner likadant. Och jag tror inte ens Gud kan hjälpa den som inte vill hjälpa sig själv. Titta här i Filipperbrevet 4:13. Filipperbrevet 4:13. Ska vi se en viktig vers. Som har med detta att göra. Filipperbrevet 4:13 står det. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Enligt den här versen, vem är det som ska göra det? Vem är det som ska göra det? Ja, det är inte Herren som ska göra det. Enligt den här versen så är det du och jag som ska göra det. Lägg märke till vad det står. Allt förmår jag. Allt förmår jag. I honom, inte i mig själv, som ger mig kraft. Det vill säga, Guds del är att hjälpa dig med den nödvändiga kraften. Men om du får för dig att du ska inte göra någonting överhuvudtaget, då kommer det heller ingen kraft att göra det. Om vi backar upp några verser så ser vi det här praktiska exemplet här, vers 7-8. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det vill säga, någon kanske ber, Gud kontrollera mitt sinne. Men tänker inte göra någonting själv överhuvudtaget för sitt sinne. Ja, då slösar du bara på luften när du ber Gud om hjälp, om du inte tänker göra någonting. Gud kommer inte att kontrollera ditt sinne, men han vill hjälpa dig så att du kan kontrollera ditt sinne. Det betyder att du måste göra någonting. Du måste se till att fylla ditt sinne med tro, med sanning, med positiva tankar enligt vers 8 här. Tänk på allt sådant. Tänk inte på allt annat. Tänk på allt sådant. Se upp med vad du tänker på. Begrunda, meditera på. Och när du börjar aktivt ta tag i det här, då kommer Gud att lägga till en kraft som du inte har. Och då kommer Guds frid som övergår allt förstånd och bevarar ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Till sist ett annat exempel. Det kan ha med kärlekens område att göra. Det kan vara någon som du har svårt för. Kanske någon som har gjort någonting mot dig. Och om du då ber Gud om hjälp och säger Gud, hjälp mig så att jag kan känna kärlek och älska den här personen. Vet du vad, du slösar bara på luften med sådana böner. Du kan lika gärna be, nu är det jul igen, nu är det jul igen. Det händer ungefär lika mycket. Nej, Bibeln säger att Gud har redan hjälpt dig. Han har redan hjälpt dig på det här området. Romarbrevet 5:5. Läs det min vän. Romarbrevet 5:5. Där står att Gud har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan. Inte ska göra det, har gjort det. Han har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den helige ande som har tagit sin boning i oss. Så han har redan nedlagt det. Han kommer inte att ge det till dig. Det är redan gett. Det finns i dig. Och sen har han klargjort genom sitt ord att kärlek, att vandra kärlek handlar om ett beslut och en handling. Inte känslor i första hand. Att du måste nå en punkt där du känner och är helt översvällad av känslor. Nej, kärlek handlar om ett beslut. Det handlar om en handling. Vet du vad? Du kan stå mitt emot någon. Du kan möta någon som du känner för att bara klippa till. För de har gjort dig illa. Vet du vad? Du kan möta en sån människa och fatta ett beslut och agera i kärlek. Och älska den personen och vara trevlig. Och när du bara tar ett sådant steg av ett beslut och drar ifrån vad som finns i din ande, om du har Jesus i ditt liv, så kommer du att se att Gud skyndar till din sida för att ge dig den nödvändiga kraften. Och plötsligt så är du i en kärlek som övergår allt förstånd, precis som en frid som övergår allt förstånd. Så var inte som en bonde som går ut och ställer sig vid sina fält och säger Gud, hjälp mig, Ge mig en rik skörd i mitt liv. Men bonden tänker inte så ett enda utsäde. Nej, bonden måste göra någonting. Sen kan Gud göra någonting. Vi ska be tillsammans. Kanske du är med i gudstjänsten här idag. Och känner att du behöver hjälp. På ett eller annat område. Om det finns ett område i ditt liv som du blev medveten om nu när jag predikade, som Gud visar dig. Så kanske att Gud också har visat dig ett område där du kan ta steg, där du kan göra någonting. Det kan vara så många olika saker. Men framförallt att bara fylla ditt liv med löften, sanning ifrån Guds ord om din situation. Kanske det finns steg att ta. Kanske finns ett nästa steg att ta. Någonting som du ger till Gud som han kan göra någonting med. Du vet, en nolla kan du multiplicera med 1 miljon. Hur mycket blir det? 0. Så om du ger Gud en nolla, ingenting, och han lägger till 1 miljon, det blir inte mer för det. Men om du bara ger Gud någonting att jobba med. Som mannen som sa till Jesus, hjälp mig. Min son, han kastar sig i elden, han får ryckningar. Dina lärjungar kunde inte hjälpa honom. Hjälp mig. Och Jesus sa, allt förmår den som tror. Ge mig lite tro att jobba med. Han sa, jag tror, hjälp min otro. Men han började ge Jesus lite tro. Om du ger Jesus något litet, bara någonting att jobba med, så kan han lägga till och det kan börja bli någonting. Vill jag be tillsammans med dig? Be för din situation. Vill du be tillsammans med mig? Fader Gud, tack att du vill vara vår hjälpare. Tack att din tron är nådens tron. Inte en domens tron där vi blir klubbade i huvudet. Där vi får möta hårda ord. Där du förebrår oss för en massa saker. Nej, det är nådens tron. Tack att din tron är nådens tron. Tack att det är bara på grund av Jesu blod som du accepterar oss. Tar emot oss. Välkomnar oss i ditt rike. Och öser din godhet och din nåd över oss. Tack att vi får slappna av just nu. Och vara dina barn. Tack att vi behöver inte vara perfekta och fullkomliga i våra liv. För det beror inte på oss. Det beror bara på Jesu blod, Jesu död, din nåd. Fader, jag ber för var och en som finns med just nu, som har ett behov i sitt liv, som söker hjälp från dig angående en situation. Nu ber jag, Fader, om din hjälp i rätt tid, i Jesu namn. Jag ber om under just nu, jag ber om förvandlade situationer just nu, Fader. Du ser var och en som sträcker sig ut till dig. Som inte vill söka hjälp från något annat håll i första hand. Utan söka hjälp i första hand från dig, Fader. Tack att du kommer skyndsamt just nu. Och griper tag. Griper in. I var och en situation just nu. Och jag tackar dig, Fader, att jag ska få höra. Vi ska få höra segerrapporter ifrån denna gudstjänst. Ifrån denna bönestund just nu. Tacksägelse ämnen om hur du förvandlade, hur du förändrade. Jag ber, Fader, om någon är sjuk i sin kropp just nu, att de får uppleva ett vidrörande från din hand till hälsa, till helande. Om någon upplever sig bunden, betryckt av någonting som de är medvetna om, som binder dem, jag ber om befrielse just nu i Jesu namn. Jag ber, Fader, om någon har en låst situation i en relation som inte kommer någonstans. Jag ber att du låser upp det. Att din ödmjukhet, din kärlek, Jesus, får råda rakt igenom förlåtelse, försoning. Du är försoningens mästare. Jag ber om full försoning i relationen. Jag ber, Fader, om det finns någon som har en ekonomi som bara har kraschat. Jag ber, Fader, om upprättelse. Av kraschade ekonomier just nu. Där de inte har så det räcker. För de mest nödvändiga utgifterna. Jag ber Fader. Om din hjälp just nu. Att det får komma intäkter från oväntat håll. Och att någonting får upprättas. Där det blir harmoni i ekonomin. Jag ber Fader vad den är för ett område. Om din hjälp i Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska ni ha. Gud välsigne er allesammans. Göran, varsågod.